Ja, så spännande det är att få komma hit och tala. Det är verkligen, jag har varit väldigt, väldigt glad när Berit ringde och frågade. Och jag vill verkligen bara hälsa församlingen här med Herrens frid och välsignelse. Vi har ju haft den här församlingen här, eller i varje fall det som var Pingstkyrkan här då, som vårt andliga hem för ganska många år sedan. Och efter det så flyttade vi upp till Vagnhärad och jag var pastor några år där i en församling, församlingen Betel. Och sen så lämnade jag församlingsledarskapet kan man säga efter några år och har jobbat mest inom skolan som skolledare i Södertälje, i Nyköping och i Norrköping. Och det blev ju så när vi liksom flyttade tillbaka till Stavsjö som är Ullas föräldrahem. Så gick ju våra barn, de yngsta två flickorna, Cecilia och Ulrika, på musikklass i Norrköping. Och sen kom de med i ungdomsarbetet i Agape, så det är där vi hör hemma nu, i Agape i Norrköping. Jag har faktiskt också bett om lov att få bara säga någonting. Jag har lagt ett par buntar tidningar där, om ni skulle vilja plocka. Det är den tidningen som Ebenezer Operation Exodus ger ut. Det var så här nämligen att när Ulla och jag gick i pension, det var 2013 i januari kan man säga, så började vi vår pensionärstillvaro med att åka till Israel och vara volontärer på Hotell Orit i Netanya. Det drivs ju av Israels vänner. Så vi var där 6 veckor som volontärer tillsammans med Paul och Lena Forsén. Och hade en jättefin tid och sen hade vi ett par veckor på egen hand den vårvintern kan man säga innan vi kom hem till Sverige. Så vi bröt riktigt ordentligt och för oss var det väldigt härligt. Och på något sätt så upplever jag själv att när vi gick i pension så öppnade Gud upp någonting nytt för oss faktiskt. Så att det är egentligen underbart att man behöver ju inte gå och gräva ner sig för att man blir pensionär, utan Gud har ju uppgifter för oss och det vet ju ni om allesammans. Så att det blev så att vi engagerade oss mycket i Ebenezer Operation Exodus, som är en kristen organisation, internationell, och som hjälper det judiska folket att återvända till Israel. Så det står det längst ner på varje tidning. En kristen organisation som hjälper det judiska folket att återvända till Israel. Så att det finns ett arbete i Sverige som jag tror faktiskt startade ungefär samtidigt med att Ebenezer startade. Det var ju Kjell Sjöberg härifrån Sverige var ju med i den rörelsen kan man säga på 80-talet och 90-talet fram till dess att han flyttade hem till Herren. Där han liksom var med i sådana här böneresor för att be för att det judiska folket i forna Sovjet skulle kunna återvända till Israel. Och från början så var Ebenezer väldigt mycket inriktad just på gamla Sovjet, med Ryssland, Ukraina, på Moldavien och Centralasien. Men med åren så har det liksom vidgats så att vi ber för aliyah som det heter när judar återvänder från olika länder i världen tillbaka till Israel. Att vi faktiskt ber för det från alla möjliga håll och Gud håller på och gör det faktiskt. Han hämtar judar tillbaka från olika länder. Och för oss var det faktiskt väldigt kul. Förra året, det var ju faktiskt fortfarande under pandemin, så fick vi vara med och hjälpa ett par som ganska nyligen hade pensionerats, ett judiskt par i Sverige, i Stockholm, som bestämde sig för att flytta ifrån Sverige till Israel. Och för dem, jag vet inte, det var ingen stor uppenbarelse tror jag för dem. De hade redan barn och barnbarn i Israel. Men de kände att de ville göra Israel till sitt hem. Därför att när man gör aliyah, då är det liksom inte bara att komma och hälsa på Israel. För det gör ju många judar och åker dit till de stora högtiderna till exempel. Men det är att faktiskt bosätta sig där, bli israelisk medborgare och räkna med att här vill jag bo resten av mitt liv. Och det är det som jag tror att Gud faktiskt kallar det judiska folket att göra från alla länder i världen. Och det finns massor med bibelord på det här. Nu kommer jag inte tala så där jättemycket idag, för att ämnet är så oerhört vidlyftigt, kan man säga, att på något sätt tala om Israel genom 4000 år. Och jag hoppas att jag inte gör er besvikna med det jag ska försöka tala om idag. Men det är någonting, jag har aldrig predikat egentligen det som jag har försökt att ge ord till idag. Så att ni får ha försyn om det blir platt som en pannkaka. Men jag hoppas att Gud ska välsigna er i alla fall. Så tidningen heter då, den har liksom operation Ebenezer, operation Exodus. Just det här senaste numret kom bara för en vecka sedan hit i Sverige. Det översätts ju, det mesta i tidningen kommer på engelska och sen översätts det till spanska och tyska och franska och alla möjliga, en rad andra språk, och vi översätter till svenska också. Och just det här numret heter En trumpetstöt för Aliyah. Och det har att göra med att vi under juni månad här i Europa gjorde en rad resor på olika håll i Europa där vårt mål var att besöka församlingar, att möta judiska företrädare och att be på strategiska platser för Aliyah. Så att i det här numret så finns det en del som handlar just om detta. Och sen finns det ett annat nummer som är från förra året, och det var ett specialnummer vi gjorde någon gång på vårkanten förra året, så det är drygt ett år sedan, där vi lät den gå ut som en så kallad i-bladning, tror jag man kallar det, med Världen idag. Så den gick ut till församlingar och kristna ledare i hela landet faktiskt, utöver våra egna prenumeranter. Så de kostar ingenting, så det är bara att plocka, så vet ni om att de finns där utanför. Så får jag börja med att bara lägga detta i Herrens händer. Så Herre, vi tackar dig för att vi får söka ditt ansikte, vända oss till dig och be att du uppenbarar, att du kommer med ditt ljus, att din heliga ande talar. Halleluja. Tack Herre för ditt ord som vi vill ta emot med glädje och tacksamhet, Herre. Vi tackar dig för att du är verkligen Gud, den enda guden. Det finns ingen annan än dig. Och därför så vill vi upphöja och ära dig idag. I Jesu namn. Amen. Ja, som sagt, ämnet är ju jättestort. Och jag har tänkt, ni får väl se var vi landar, men jag har i alla fall en radda punkter här som jag skulle vilja försöka beröra idag, om vi hinner med. Jag har fått förhållningsorder att inte hålla mig, jag ska inte hålla på i en timme eller flera timmar, utan jag ska hålla mig lite lagom, som ni är vana vid här, hoppas jag. Okej, men Bibeln, denna underbara bok, den handlar ju så oerhört mycket om det judiska folket, om Israel. Om man skulle börja här så kan man säga att redan i första bibelboken, första Mosebok, så när man kommer fram till kapitel 11 och kapitel 12, så är det egentligen från den punkten är det en berättelse om människor som Gud kallar och ger en särskild uppgift och uppenbara mycket för. Och sen är det egentligen rakt igenom. Det här är egentligen en judisk bok, hela Bibeln. Vi ofta i kristenheten så säger jag, ja, det är kristet, och det är bara liksom, vi tänker på, ofta läser vi också kanske bara Nya Testamentet eller väldigt mycket övervägande Nya Testamentet. Men jag är personligen övertygad om att hela Bibeln är Guds ord. Och att Gud har enorma skatter att ge till oss i församlingen, i kristenheten, genom hela Bibeln. Och därför så kan jag bara som ett eget vittnesbörd säga att jag under några år, kanske 3, 4, kanske 5, jag vet, minns inte riktigt nu, har jag försökt att läsa de texter man läser i synagogorna runt om i världen. Det är alltså det som kallas, man läser ju en text ifrån Moseböckerna som kallas Utorah, det kallas för Parasha, och en text ifrån profeterna som kallas Haftara. Och för mig har det varit så intressant, därför att jag tycker att det är på något sätt att massor av dessa urgamla texter är så levande och har någonting att tala om idag. Talar om Guds löften. Talar om det Gud håller på med idag. Och därför är det viktigt att verkligen ta vara på allt Guds ord. Och verkligen värdesätta och älska det. Så jag vill börja faktiskt till och med innan kapitel 12 i första Mosebok. Alltså innan Abraham. Bara lite, några korta ord. Därför att vi går tillbaka ända till skapelsen och syndafallet. Och ni känner väl igen de här sakerna, för det talas ju mycket om det. Men när människan föll i synd, och vi läser ju om det i tredje kapitlet, så talar Gud ut två domar och ett löfte, skulle man kunna uttrycka det som. Gud talar till Eva och säger att du ska föda barn med smärta och du ska tjäna din man. Han säger till Adam att du marken ska vara förbannad för din skull, för att du har brutit här, fallit. Och du ska tjäna din brödföda med mycket möda. Det ska bli törne och nässlor som växer upp. Och så säger han någonting till ormen, till djävulen. Att det ska komma någon som ska krossa ditt huvud. Du ska stinga honom i hälen eller bita honom i hälen, men han ska krossa ditt huvud. Det här brukar vi kalla för liksom det ursprungliga evangeliet på ett sätt. För det talar om att Gud ska sända någon som ska krossa djävulens makt. Och det här är alltså oerhört viktigt. Och det här, man kan säga att Gud talar här till egentligen individerna och till familjen, skulle jag vilja uttrycka det som. Och sen läser vi bara på några kapitel här, så går det faktiskt ut för på ett väldigt dramatiskt sätt. Och det kommer till den punkten att när vi kommer till Noa, så låter Gud en straffdom komma över hela världen. Och det är egentligen bara Noa och hans familj som räddas genom arken. Och när då blir det som en ny start i och med Noa och hans söner och alla de folk som sen bildas utifrån att de kliver ut ur arken och befolkar jorden på nytt, som det beskrivs här. Och sen bara några kapitel sen så kommer vi till detta, den situationen med Babels torn. Och där igen så är det som att människans ondska och högmod gör att Gud måste gripa in igen. Så det Gud gör här igen, det är, man kan säga, han kommer med två straffdomar och ett löfte. Precis som det var med Adam och Eva syndafallet, så två domar. Och de här domarna som kom i det här läget, det var dels att språket som hade varit enhetligt förbistrades, så de kunde inte förstå varandra längre. Och det andra var att Gud spred ut dem över jordens yta. Så de var inte samlade på ett område. För de hade ju planen att de skulle bygga ett torn som skulle räcka upp till himlen. De skulle göra sig ett namn större än Guds namn. Det var alltså fruktansvärt högmod som fanns i det där. Så Gud dömde dem på det sättet att de inte förstod varandra genom språkförbistring. Och att de spreds ut över jordens yta. Men läser man vidare då, när man kommer till början av kapitel 12 i första Moseboken, så är det som att Gud öppnar en möjlighet, en välsignelseväg. För det Gud säger där, och där börjar nu på allvar, när Gud kallar Abraham. Kapitel 12 och vers 1, 2, 3. Herren sa till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Och så kommer det: jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Så det Gud, jag uppfattar att Gud gör här, det är att han öppnar en väg för nationerna att komma på något sätt i rätt förhållande till Gud och vad Gud vill, genom att välsigna Abraham och Abrahams ättlingar. Så att domen var att det blev en språkförbistring och de spreds ut. Men här öppnas en väg för varje folk, för varje nation, att komma någorlunda i rätt förhållande genom att välsigna det folk som Gud utväljer genom Abraham. Och det här är faktiskt riktigt, riktigt viktigt. För egentligen så kan man säga att genom historien så har man sett tillfällen både i Bibeln och i senare efter det som beskrivs i Bibeln, så har man sett hur nationer drabbas faktiskt av det vi kan kalla förbannelse. För att de inte gör rätt i förhållande till det judiska folket och till Israel. Vi kan tänka på Sovjetunionen där Ebenezer startade. Att det var ju så att Gud verkligen drabbade Sovjetunionen med straffdomar under 70-80-talen. Därför att de vägrade släppa det judiska folket. De var som fångna. Den som var jude och bad att få visum, utresevisum för att resa till Israel, kunde förlora sitt jobb, kunde sättas i fängelse i 10 år eller till och med 20 år eller de här strafflägren. Det var väldigt riskfullt att vara jude och att också framförallt att vilja lämna Sovjet. Och därför var det ju så att när det här särskilt var under 80-talet så talade Gud till bedjare på olika håll i världen. Och Kjell Sjöberg var ju en av dem som reste faktiskt till Moskva och sa: släpp mitt folk, säger Herren. Precis det som Mose säger till farao innan uttåget ur Egypten. Så att jag är övertygad personligen om att Gud dömde Sovjetunionen. Ett annat exempel som vi kan ta är ju Storbritannien, det brittiska imperiet. De fick ju en fantastisk uppgift att bereda vägen för det judiska folket och deras återvändande till Israel. Genom att de skrev Balfour-deklarationen. Det var ju utrikesminister Balfour som skrev den. Men den gjordes ju väldigt nära samarbete med den som blev Israels första president, Chaim Weizmann. Och när detta skedde så var det också som att det hände saker i Mellanöstern. Jag vet inte hur pass väl insatta, men det här var ju 1917. Och det var en allierad armé med britter och australiensare och nyzeeländare och indier som var där i Egypten och skulle försöka komma upp här där det ottomanska riket var, som höll det som nu är Israel, kan man säga. Och den dag i London som de hade kommit överens om hur ordalydelsen i Balfour-deklarationen skulle vara, då vann de här allierade styrkorna en avgörande seger. Det var den 30 eller 31 oktober 1917 i Beersheba. Så att de fick ett riktigt fotfäste. Och det gjorde att Jerusalem föll utan strid några veckor senare, eller 6 veckor, någonstans i december det året. Men så att den dagen som ordalydelsen fattades beslut om och som kabinettet i London sa att det här ska vi, det skriver vi under på, det blir ett regeringsbeslut. Och sen publicerades den där texten den 2 november. Kan ni tänka sig att Gud gör någonting i London och han gör någonting i Palestina precis samtidigt, som är avgörande för det som Gud vill göra, att upprätta Israel, att föra folket tillbaka. Och samtidigt kan man också se det som skedde då som en Guds dom över det ottomanska riket. Därför de hade ju haft kontrollen i 400 år över det här området och faktiskt förtryckt det judiska folket och beskattat dem hårt och tillät inte många judar att komma dit heller. Så att Gud verkar så att den som välsignar hans folk vill han välsigna, och den som förbannar hans folk kommer han att förbanna faktiskt. Så att Guds ord är giltigt, det gäller i alla tider, och det finns många fler exempel på detta. Men då kan man också fundera på: vem var denne Abraham som Gud kallade? Vi vet ju att han kom ifrån staden Ur i Mesopotamien. Och jag skulle vilja läsa ett par verser, eller kanske bara någon vers, från slutet av Josua bok. Jag tycker det är intressant att se hur det uttrycks där. När Josua håller sitt sista tal till folket, detta är kapitel 24, så står det så här då att Herren talar genom Josua, och så står det i vers 3. Eller jag vill läsa det från vers 2 tror jag. Och Josua sa till allt folket: så säger Herren, Israels Gud, på andra sidan floden bodde era fäder i forna tider, och även Tera, Abrahams och Nahors far. Där tjänade de andra gudar. Men jag hämtade er fader Abraham från andra sidan floden och lät honom vandra genom hela Kanans land, och jag gjorde hans avkomma talrik. Jag gav honom Isak, och sen fortsätter meningen, men vi stannar där. Så att det är uppenbart här att Abraham hämtades av Gud från ett främmande land där man faktiskt var avgudadyrkare. Och enligt judisk tradition, har jag läst någonstans, så var faktiskt Abrahams familj rent av tillverkare av avgudabilder. Som de hantverkare eller smeder eller lermakare eller vad man kallar det när man gör av saker av keramik. Och de gjorde avgudabilder. Men Gud kallade honom ut därifrån. Och jag tror att en av de häpnadsväckande sakerna som Gud har gett oss genom Abraham och genom det judiska folket, det är uppenbarelsen av vem han är. Vi väntar, jag ska läsa lite mer om det, vad det innebär, men jag vill gå till när Stefanus talar till i Apostlagärningarna 7, så säger han så här alldeles i början av sitt tal. För att han ger också där en historisk överblick, kan man säga. Och så säger han så här till det stora rådet: härlighetens, detta är mitt i vers 2, härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan han bosatte sig i Haran. Han sa till honom: lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Så att Gud, härlighetens Gud, kallar en människa från ett främmande land, eller bara ett land, och vill uppenbara sig för honom. Och det är egentligen min första huvudpunkt idag, att Gud vill uppenbara sig, visa vem han är. Han vill tala till oss människor. Och när jag bläddrade sen i de där kapitlen i första Mosebok som handlar om Abraham, så nu kommer det bara som en liten uppräkning här, så får ni bara lyssna. Herren uppenbarar sig som den som välsignar, för han säger ju faktiskt: jag ska välsigna dig. Han uppenbarar sig ger ett löfte om att Abraham ska bli ett stort folk. Han ger löfte om landet. Han säger till Abraham: vandra i hela landet, i hela dess längd och hela dess bredd. Allt ger jag dig. Han är den som säger att han är Gud den högste. Han är himlens och jordens skapare. Han är den som ger Abrahams fiender i hans hand. Han är den som är Abrahams sköld och vår sköld. Han är den som ger mycket stor lön, för så säger han till Abraham. Han är den som låter rättfärdiggörelsen ske genom tro. För det står att han trodde på Gud och Gud räknade det honom som rättfärdighet eller till rättfärdighet. Han säger sig att han också är den som sluter förbund. För Gud är en förbundsslutande Gud. Han är den som talar profetiskt om framtiden. För han säger till Abraham när han sluter förbund med honom att din familj, ditt folk, de ska komma som främlingar till Egypten. Och där ska en hård härskare, de ska bli förslavade. Men jag ska hämta dem ut därifrån. därifrån. Så han talar profetiskt och uppenbara framtiden. Han är den allsmäktige, kallar han sig också. Så Abraham fick förstå att Gud är den som har all makten. Han är den som ger Abraham löfte om en son. Det stod ju också, när vi läste det här, han fick ju Isak, fast det var en lång resa och en lång väntan och mycket svårigheter. Men han gav löftet och lät det gå i fullbordan. Han uppenbarar vad han tänker göra. På ett ställe när Abraham ber för Sodom och Gomorra, för Lot och hans familj, så förstår Abraham att Gud är hela jordens domare. Han är den som svarar på bön. Abraham vänder sig i bön till Herren och Herren svarar honom. Han är den som förser. Så istället för att gå hela vägen och offra sin älskade, sin ende, sin dyrbara son Isak, så sänder Gud ett annat offer. Gud är den som förser. Han är den evige guden, läser vi också om i de här kapitlen. Det är inte så jättemånga kapitel, men tänk vilken uppenbarelse som ges där. Här är en man som hämtas ifrån Ur i Mesopotamien och Gud uppenbarar för honom vem han är. Han kallar honom och visar honom mer och mer vem han är. Och det är någonting vi har fått genom det judiska folket. Vi skulle vara förlorade. Paulus säger det, vi har fått uppenbarelsen. Alltså vi behöver vara tacksamma. Och jag tar också det allra sista, som är när Abraham är gammal och ska sluta sina dagar här på jorden. Då står det att Herren välsignade honom i allt. Gud är god. Han är en välsignelsens god Gud. Och han gör allt det han lovar. Halleluja. Så detta är det första jag ville bara att vi ska glädja oss åt. Hänföras av faktiskt att Gud uppenbarar sig för oss människor. Han har gjort det genom Bibeln, genom den här berättelsen om Abraham. Att han kallar en man och hans familj och uppenbarar vem han själv är. Detta tycker jag är så oerhört stort. Och han ger honom löftet om en son. Och att det vi läste där i tredje versen första Mosebok 12 var ju att i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och det är ju också nästa profetiska ord, kan vi säga, om Messias, om Jesus. Att där, så att det här började liksom ta form, att i detta folk som Gud vill göra av Abraham och Sara med deras son Isak, där ska den här Messias, frälsaren, räddaren, träda fram så småningom. Okej, då lämnar vi Abraham lite grann, men vi ska bara säga en sak till innan vi lämnar honom helt och hållet för den här predikan. Gud utväljer, som precis som Göran sa här. Och om vi tar Abrahams generation, så kom Abraham tillsammans med sin brorson Lot. Och Gud förkastar ju Lot, kan man säga. Eller Lot valde gå en annan väg, men Abraham är liksom linjen. I nästa generation, där finns det Isak och halvbrodern Ismael. Och Gud utväljer Isak. Och Ismael får ju visserligen en välsignelse, men han hör inte till den linjen som Gud säger att dig ska jag välsigna och dig ska jag göra till ett stort folk och genom dig ska hela världen bli välsignad. Och sen går vi en generation till. Isaks söner, det var ju tvillingar, det går närmare och närmare. Först är det en man och hans brorson, sen är det två halvbröder, nu är det tvillingar. Jakob och Esau. Och Gud säger, Esau har jag förkastat, men Jakob har jag utvalt. Gud utväljer den han vill. Jag vill gå vidare och tala om en annan del av uppenbarelsen. Och det handlar ju faktiskt om själva bibelordet. Och då går vi till Mose. Och då är det så här att Mose blev ju kallad av Herren att vara den som så att säga trädde fram inför den tidens stora makthavare, farao i imperiet Egypten, stort rike, vid mäktigt rike. Och med detta budskap, släpp mitt folk. Och det han säger till farao på Herrens uppmaning och på Herrens direkta tilltal, det är faktiskt detta: Israel är min förstfödde son. Så att det behöver vi förstå, och det behöver vi i kristenheten förstå, att Gud har inte förkastat sin förstfödde son, utan han älskar fortfarande Israel. Och han är fortfarande full av omsorg om Israel. Och han kommer att uppfylla varje löfte han har gett till Israel. Så att, och läser vi vidare sen, när de har kommit ut ur Egypten och kommer till Sinai berg. Det där vill jag också bara nämna innan jag, att det som Gud gör vid uttåget ur Egypten, det är ju någonting alldeles, alldeles speciellt också. Där Gud uppenbarar sig i molnpelaren och i eldpelaren. Och det står där att när de går ut ur Egypten så går Gud framför dem och vägleder dem genom molnstoden eller molnpelaren om dagen och med eldpelaren om natten. Så att jag tolkar det som att de kunde gå natt och dag under en period där. Att Gud vägledde dem med sin egen närvaro. Och sen när de kommer till Sinai berg så stiger Gud ner på berget. Så det är som en jordbävning och det är som ett vulkanutbrott. Och elden flammar, trumpeter, basunstötar som blir starkare och starkare. Därför att Gud själv visar sig och kommer ner på berget. Och då säger Gud till sitt folk. För nu har de blivit ett folk med många hundratusen, kanske flera miljoner. Att ni är min dyrbara egendom. På engelska säger man treasure, min skatt. Så det judiska folket är Guds skatt, Guds dyrbara egendom. Och han säger så här, att han säger att jag gör er till ett rike av präster, till ett heligt folk. Och i en av psalmerna i Saltaren så sägs det så här: rör inte mina smorda, gör inte mina profeter något ont. Så Gud kallar sitt folk för smorda, för profeter. Så att han har en väldigt härlig och speciell uppgift för det judiska folket. Men det han gör också då genom Mose, som Mose är ju den som enligt judisk traditionen nedtecknar Moseböckerna. I den formen vi har dem. Och det är det som inom judendom kallas för Torah, Guds undervisning. Och det är som otrolig rikedom, som jag sa. Men där är det ju också så att där uppenbarar Gud också detta, att hans ord, det han talar till oss, är så oerhört värdefullt. Att vi ska komma ihåg. Och ibland tänker jag att Gud faktiskt har gett det judiska folket som en av kanske många andra uppgifter också i och för sig. Detta att komma ihåg, att minnas. Att inte glömma det han har gjort. För att han, bland det han säger då efter uttåget ur Egypten och i samband med påsken: kom ihåg hur det var när ni var i slaveri i Egypten. Men jag förde er ut med stark hand. Så Gud vill verkligen att vi ska minnas, att vi ska komma ihåg. Och ibland känner jag själv att jag kan ju nästan alldeles för lite om även väckelsehistoria. Vad har Gud gjort förut i vårt land, i olika landsändar i historien? Att det här borde vi ha mycket, mycket mer levande för oss. Och vi känna till och glädjas över det som Gud har gjort i forna dagar. Därför att när vi förstår det och kommer ihåg det, då får vi också tro för att han vill verka mera. Att han vill verka i vår tid, i vår del av landet också. Så detta tycker jag är någonting, det är den andra huvudpunkten. Att Gud ger oss sitt ord, sin undervisning. Han ger oss det som är så dyrbart. Och här har jag ett par ord som jag ville påminna er om. Det som man brukar kalla den judiska trosbekännelsen hittar vi alldeles i de där kapitlen där i femte Mosebok 6, 7, 8, i sjätte kapitlet. Och där säger ju ordet: lyssna, hör Israel, Herren din Gud är en. Det betyder Herren din Gud är den enda guden. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig eller framför mig eller överhuvudtaget. Så när Gud kallade Abraham så var det ut ur avgudaväsende för att tjäna och tillbe den enda sanne guden. Den som är skapare av himmel och jord. Den som är den enda som hör bön och svarar på bön. Den enda som är den som kan rädda oss och frälsa oss. Den guden. Så det är därför som Israel har den här, det judiska folk har den här trosbekännelsen. Hör Israel, Herren din Gud, han är den enda guden. Honom ska du älska av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Och det vill vi göra också, eller hur? Vi vill älska Herren på det sättet att han är den främste i våra liv. Vi vet att när vi läser i Bibeln och vi har upplevt i våra egna liv så möter vi prövningar av olika slag, svårigheter. Och även om vi i allmänhet inte upplever i Sverige så mycket av förföljelse ännu så länge, så är det på många andra håll i världen som får kristna uppleva förföljelse. Men även andra typer av svårigheter och saker som händer. Och då tror jag att det är en sak som Herren talar till sitt folk också om, och som han vill tala till dig och mig. Det är att han vill pröva våra hjärtan i det som vi får uppleva och vara med om. Så vi läser ifrån femte Moseboken, åttonde kapitlet. Så har jag en vers där som jag tycker är intressant i det här sammanhanget. I femte Mosebok 8, och vi läser från vers 2 tror jag. Då säger Gud här: kom ihåg, glöm inte, kom ihåg. Och så kommer det: hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att, lyssna nu, ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han lät dig äta manna, någon som varken du eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Herrens mun. Dina kläder blev inte utslitna, och din fot svullnade inte under dessa 40 år. Du ska veta i ditt hjärta att Herren din Gud fostrar dig så som en man fostrar sin son. Och du ska hålla Herren din Guds bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. Så jag tror att det här är faktiskt någonting som är oerhört viktigt. Att vi inte kallar det att bara ha det bra på alla sätt i alla avseenden i hela livet. För det vet vi att så är det inte. Men det är väldigt viktigt att vi ser att Gud vill se vad som finns i våra hjärtan. Han vill pröva och testa oss. Därför att han vill att den här kärleken som han har kallat oss till ska vara det viktigaste i våra liv. Och det är faktiskt i det som kan vara motgångar och svårigheter och förföljelse för de som lever i sådana förhållanden som hjärtat blir testat, hur vi hanterar sådana situationer. Vi tar en vers från Saltaren som talar ungefär i samma riktning. Det är psalm 26, andra versen där. Så lämnar vi den här biten sen, tror jag. Psalm 26 och vers 2. För där säger David i den här psalmen: granska mig, Herre, och pröva mig. rannsaka mina njurar och mitt hjärta. Så Gud vill verkligen veta vad som finns i våra hjärtan. Därför att vi vet att när han utväljer och när han kallar, så tittar han inte egentligen i första hand på det som en människa tittar på. Det här känner ni igen ifrån när Samuel blev kallad av Gud att gå till Isai och Isais familj för att smörja en av hans söner till kung över Israel. Gud ser inte till det yttre. Han ser inte som människor ser, utan det står Gud ser till hjärtat. Så Gud vill veta vad som finns i våra hjärtan. Och faktum är att kanske när vi har det väldigt bra så kan vi dölja många saker. Men när vi står inför utmaningar, svårigheter, problem och jobbiga grejer i livet, då märks det vad som finns i hjärtat. Och det står ju också att Herren uppfostrar oss. Så att vi låt oss vara beredda på att bli uppfostrade och förmanade av Herren. För nu vill jag gå vidare till en punkt till. Har jag hållit på för länge? Det är nästan på sluttampen här, tror jag. Jag har lite tid jag skulle vilja dela i alla fall. Därför att med Mose, och när vi kommer till slutet av femte Moseboken, så är det ju fantastiska ord vi läser där om att Mose på Guds vägnar ställer hela folket inför dessa oerhört viktiga val. Förbannelse eller välsignelse, döden eller livet. Och så säger Gud, välj livet. Ni ska välja välsignelsen, ni ska välja livet, ni ska välja att följa mig och välja det goda, det rätta, det sanna, det rättfärdiga, det som Gud själv står för. Det vill Gud att hans folk ska välja, både då och nu idag. Och därför så är detta viktigt alltså. Och nu vill jag avsluta med, eller komma mot avslutningen i alla fall, och tala något om David. Därför att David, som vi sa, han var den yngste av bröderna, men Gud såg hans hjärta och hade liksom prövat det tydligen. För vi vet att bara något kapitel senare när David ska möta Goliat, så säger han till kung Saul, jag har stått upp mot björn, jag har stått upp mot lejon för att rädda fåren eller lammen. Så att han det fanns det som Gud hade sett i hans liv, att det fanns en överlåtelse och hängivelse. Och så blir det han som blir smord till kung. Och herdepojken, mitt ibland sina bröder, blir hans mord också. Och därför är det så spännande när vi läser om David, att han var ju mänsklig och felade och föll i synd i olika tillfällen. Men ändå fanns det någonting hos honom där han verkligen ville göra Guds vilja och leva till Guds välbehag. Och ni vet hur det var där när han en dag kom till, eller talade om för profeten Natan, att jag ska bygga ett hus åt Gud. Jag bor här i ett palats, men Gud bor i ett tält. Och så Natan säger ju då det första där direkt att jag gör det. Gud är med dig, gör det som du har i ditt sinne. Men så talar Gud på natten sen till Natan och säger, nej, du ska gå tillbaka till David. Och du ska säga att han ska inte bygga huset, utan jag ska bygga ett hus åt honom. Där ger Gud ett löfte om att i Davids familj, i Davids hus, ska Messias födas. Där ska frälsaren komma. Och så här har vi en löftet som kommer tillbaka. Och därför Gud väljer en avgudadyrkare och kallar honom till landet. Uppenbarar sin vilja för honom. Ger sitt ord till detta folk som blir av Abraham och Sara. Och så blir det nu smalnade in, och nu kommer det till en släkt eller en familj, en linje i folket. Där ska Messias födas. Där ska sonen komma. Och då är det ju så att det är Jesus som är Davids son. Det har vi också ord i Nya testamentet av Jesus själv som talar i de termerna. Och jag vill påminna om begynnelsen eller början av hela Nya testamentet. Jag vet inte, ofta kanske man går förbi en sån vers, för det är som en inledningsvers, Matteus 1 och 1. Om jag bara läser den versen här så får ni höra den, om ni inte kommer ihåg den sen tidigare. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Så här ser vi vem Jesus är. Han är en ättling, ett barn i rätt nedstigande led från Abraham och ifrån David. Men han är inte bara det rent fysiskt med generna eller familjemässigt, men han är ju också det i någonting som är gemensamt för Abraham och David. Jag vill bara nämna de två sakerna här som en avslutning. Och det är att Abraham, det finns säkert många fler saker, men jag tycker det finns två avgörande saker i Abrahams liv som så mycket pekar fram mot Jesus, mot den utlovade Messias. Och det ena är när Lot och hans familj har blivit tillfångatagna och bortförda av de här allianserna av fem kungar. Då Abraham med sitt utvalda husfolk, jag tror det var 318 man, förföljer fienderna och slår dem. Och så står det, han tog tillbaka allt. Ingenting fattades, inte en skorrem till och med. Så att allt som hade rövats bort, det tog Abraham tillbaka. Där är han en sån otrolig förebild på Jesus. Att Jesus tar tillbaka det som fienden har rövat. Den andra händelsen som jag tycker talar så starkt från Abrahams liv, det är ju detta med Abraham och Isak på berget Moria. Där det sker också på den, exakt på den platsen där sen templet skulle byggas. Och Gud talade ju redan till Mose hundratals år innan att jag ska utvälja en plats där jag ska fästa mitt namn. Och jag tror Mose kanske inte förstod det. I alla fall framgår det ju inte från Moseböckerna. Men David genom den heliga ande kunde förstå det. Och Abraham på något sätt måste ha förstått det, tror jag. Därför kunde sluta sig till det, för att Gud kallade honom och sa, gå till berget Moria och offra där din älskade son, din enda son som du har väntat på i decennier och som löftet är givet genom honom. Honom ska du offra. Vi kan inte riktigt förstå vad det där innebar egentligen. Men ändå så är det en sån stark förebild av vad fadern gör genom Jesus, när Jesus offrar sig själv och blir Guds lamm. Och på samma sätt så i Davids liv, som ni kommer ihåg, när alldeles innan han blir kung, det är nog slutet av första Samuelsboken tror jag, så kommer ju amalekiterna till staden Siklag där David och hans 600 män bor med sina familjer. Och de bränner staden i eld och de rövar bort alla människorna och försvinner. Och David, som är i ett väldigt utsatt läge där och blir hotad med att bli stenad av sina män för att de är så upprörda över att de har förlorat sina familjer. Han verkligen ropar till Gud och frågar, Gud, ska jag jaga efter dem och förfölja dem? Ja, du ska göra det. Och så låter Gud honom vinna seger över de där amalekiterna. Och där också, allt som rövades kommer tillbaka. Ingen son fattas. Ingens dotter fattas. Alla kommer tillbaka. Han återställer allt. Detta är en oerhört stark bild på vad Jesus gör. Och sen vet ni hur det var när mot slutet av Davids liv, när han beordrade en folkräkning som inte egentligen var efter Guds vilja. Och hur Gud ställde honom för ett val mellan tre saker. Och han valde att falla i Guds händer. Och då kom en ängel och slog människor i Jerusalem. Och många dog. Men när David
ropar till Gud och säger: Herre, det är jag som har syndat. Varför ska mitt folk drabbas? Och så säger han: låt det komma över mig och mitt hus. Och då står ängeln där med handen utsträckt, svärdet blottat över Moria berg, där också templet sen ska byggas. Och jag tror att det här är också en så stark bild på att David är på något sätt som Gud lite grann i den här situationen och är beredd att offra sitt barn, eller offra sig själv. Det är han som är beredd att gå in och ta straffet här. Ja, detta var något av det jag ville säga. Jag har kanske något mer. Får jag bara avrunda med att säga så här. Att Gud har kallat det judiska folket till att vara hans vittnen. På samma sätt är vi kallade att vara vittnen. För Gud, för Herren Jesus. För att hans namn ska bli ärat och upphöjt och utbrett på jorden. Och det finns i Jesaja 43 och 44 flera ställen där Gud säger: ni är mina vittnen. Och det handlar just om detta, att tron på den enda guden. Det finns bara en gud och han är skaparen. När vi lever i en tid av avgudadyrkan, av alla möjliga trosföreställningar och att man kan bli salig var och en på sitt sätt och man kan tro på vad som helst och ändå ska man liksom leva och ha det gott. Men det finns bara en Gud. Och Gud har genom sin tjänare Jesus, som är Messias, det talas också mycket om det i Jesaja, gett Messias två uppdrag. Och de här två uppdragen borde vara den kristna församlingens uppdrag, enligt mitt sätt att se det. I Jesaja 49 så talas det just om tjänaren. Och Gud säger där att jag har kallat dig att samla mitt folk, att upprätta mitt folk, att dra dem tillbaka. Det är vad Jesus gör genom Alia just idag faktiskt. Han samlar och upprättar det judiska folket och Israel. Men så säger Gud, men det är för lite för dig att bara göra detta. Jag kallar det också att vara mitt ljus till jordens ände, att vara hedningarnas frälsningen ut till hedna folken. Och det här har ju, den delen har ju församlingen ofta, jag talar om församlingen i vid mening nu, tagit till sig. Ja, vi ska predika evangelium till jordens ände. Men jag tror att församlingen har också precis lika mycket en uppgift att välsigna det judiska folket, att vara med i det stora som Gud gör när han samlar och upprättar dem idag i Israel. Och vi vet ju inte, vi kan inte säga så säkert vad som händer framöver, men det förstår vi, att Gud älskar sitt folk, han är trofast och han håller fast vid löftena, och därför så gör han det han har lovat. Amen. Så Herre, tack för att du vill tala genom de stapplande orden som jag har kunnat uttala, Herre. Och jag bara ber att det som är ifrån dig, att det ska stanna kvar och bära frukt, Herre. Och att det andra, det får falla i till marken. Fader, låt din nåd verka i var och ens hjärta, Herre. Låt oss väck en ännu starkare kärlek till Israel. Väck en starkare kärlek till det judiska folket. Och låt oss också förstå att du har kallat dem på ett underbart sätt och hållit din hand över dem genom tusentals år, Herre. Och tack att du kommer inte att släppa taget, utan du kommer att fortsätta och slutföra, och att alla dina löften, allt det du har förutsagt, det kommer du att låta gå i fullbordan. I Jesu namn. Amen.